Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Poliser som läcker information till gängkriminella, urspårade protester på amerikanska universitet och KD farligt nära spärren i EU-valet. Det här är veckans ämnen i panelen. Thomas Gyr, du är företagare och författare. Noomi Abramovic, du är journalist. Och Jakob Rudenstrand, du är skribent och jobbar på Svenska Evangeliska Alliansen. Varmt välkomna till panelen.
Tack så mycket.
I en tid när gängkriminaliteten i det närmaste är systemhotande framkommer oroande uppgifter om poliser som läcker hemlig information till gängen. Ett särskilt graverande exempel är den poliskvinna som under flera år hade en relation med en tungt gängkriminell man och läckte hemlig information till honom. Trots det jobbar hon idag på Brå, en myndighet där hon har fortsatt tillgång till känsliga uppgifter. Thomas Gyr, vad tänker du om den här situationen?
Du sa ju nästan systemhotande. Jag skulle säga att det är ett rejält systemhot. Och de som har hävdat att det är överdrifter att prata om systemhot och så vidare, de borde kanske få sig en tankeställare. För det här är ju då början av infiltration på olika sätt. Detta är faktiskt inget nytt. Alltså, det gjordes en film, en Hongkong-baserad film som heter Internal Affairs 2002. Och Martin Scorsese gjorde den i amerikansk version som heter The Departed med 2006 med DiCaprio och Matt Damon i huvudrollerna. Och det är då en gängkriminell eller en organiserad brottslighet som faktiskt ser till att en person blir antagen till polisen. Parallellt med detta, det är Matt Damon då i den amerikanska. Parallellt med detta så infiltrerar polisen DiCaprio samma organisation. Och så är det liksom en typ Scorsese-berättelse. Man kan säga så här, jag har fiktion, liksom, vadå? Det är väl liksom, det intressanta med fiktion, alltså roman, litteratur, film och så vidare, det är ju ofta så att den konstnärliga känsligheten och förståelsen för vad som händer i samhället kommer långt, långt tidigare än sociologiska studier eller brottsförebyggande rådet efteråt som konstaterar faktum. Och den reaktionen som vi har haft i Sverige kring detta, som ju återigen då ordet naivitet som har blivit ett väldigt populärt ord de senaste 20 åren har kommit upp igen. Den visar på ett sätt två saker. Det ena är liksom en slags långsamhet i att förståelsen, och den andra är en fantasilöshet i att det här är faktiskt frågor som har behandlats utomlands. Men vi har ju, jag är uppvuxen i Malmö, så jag ska till med liksom en skånsk. Kan de vara så jävliga att de gör det? Svaret är ja, och ännu värre. Jag kan sluta där så får de andra kanske kommentera.
Jakob, håller du med om att det är systemhotande?
Ja, det är ett systemhot. Och bara för att lägga till det som Thomas nyss sa om. Polismyndighetens brist på fantasi. Gängens fantasirikedom är ju uppenbar här, att man har också en långsiktig strategi. Man brukar ju tala om, i vissa sammanhang, vänsters långsiktiga strategi av den långa marschen genom institutionerna. Här är gängkriminellas långsiktiga strategi om att marschera igenom inte bara polismyndigheten, utan det finns ju andra institutioner, kommuner, offentliga arenor, advokater. Och det som kom upp häromdagen, eller om det var i dagens nyhet om att vissa klaner har betalat till och med polisutbildningen för familjemedlemmar som ska planteras på insidan. Och man tänker långsiktigt. Under tiden som vi i Sverige säger vi har varit naiva, det har blivit lite grann en inflation i själva begreppet. Och det gör ju många bland annat mig orolig. Vad är det som händer med, alltså, tilltron till polisen i det här fallet? Vågar man vittna som vittne till exempel med den risken att ja, men den här polisen kanske kan läcka det här till gängen och då hamnar man i skottgluggen?
Noomi, du har ju följt samhällsdebatten väldigt länge. Hur länge har du sett det här?
Det intressanta är att det fanns faktiskt en del högt uppsatta poliser som började varna för det här för några år sedan. Bland annat Jalle Poljarevius som är underrättelsechef i Region Mitt. Det intressanta var att han bad sitt team att nu kollar vi att alla har rätt säkerhetsklass. som då krävs för poliser för att de ska få tillgång till känslig sekretessbelagd information. Då visade det sig att inte ens han hade rätt säkerhetsklass för sin befattning. Och det säger ju ganska mycket om att polisen måste ju ständigt vara på tå, för det är gängen. Det kan man alltid räkna med. Och i det här fallet är det ju uppenbart att man har inte hängt med i utvecklingen som har varit tydlig också på andra håll i Sverige. Exempelvis Södertälje, en kommun som otroligt länge har kämpat med den här typen av problem. Där har man exempelvis bakgrundskontroller på alla sina liksom kommunanställda, och det är en självklarhet. Och polisen har ju börjat med ett mer systematiskt arbete som är mer noggrant nu, min uppfattning, än vad man har haft tidigare. Men det handlar ju också om att kunna dela känslig information mellan myndigheter. Så någon som har sagts upp från polisen inte kan gå till en annan myndighet och jobba med precis lika känsliga uppgifter där. Och där har man uppenbarligen brustit.
Vilka myndigheter är i riskzonen just nu?
Det är ju alla där liksom, gängen vill ligga steget före. Skatteverket, Kronofogden, inte minst Kriminalvården. Där har det varit väldigt många skandaler. Just med anställda som smugglar in saker, smugglar ut saker. Så det är uppenbart att det här tror jag också är ett problem som uppstår när man måste anställa väldigt många. För vi har ju sett det i att liksom, svenska kriminalvården har behövt expandera på ett sätt som man inte gjort på otroligt länge. Samma sak med polisen. När du måste anställa många på kort tid, då blir det slarvigare och rekryteringsbasen breddar. Och det kommer in människor som, till skillnad från många i Nordeuropa, inte har sin främsta lojalitet till förvaltningen, till staten, till arbetsgivaren, utan istället kanske till släkten, klanen, det, liksom, det område de kommer ifrån. Och det här har man liksom inte förutsett, trots att för oss som jag, som är Thomas, som har liksom bakgrund från andra länder, det är så uppenbart att den här typen av krockar skulle uppstå. Ibland känns det som att Sverige liksom är, man är chockad inför varje kulturkrock som kommer. Och för oss som är från andra kulturer är det bara liksom, det är som att Sverige har liksom varit en fisk som inte har insett att den är i vatten förrän den har spolats upp på land.
Ja, men det finns ju uppenbarligen en stark tilltro till att så fort man flyttar över gränsen att man intar eller anammar svenska värderingar. Men med det sagt, för några år sedan var det ju en hel del reportage om att man skulle sänka antagningskraven hos polisen. Och då skämtade man väldigt, väldigt mycket om polisskolan och begåvningsreserven och liksom den komedi som det innebär. Men nu har ju skrattet fastnat i halsen i och med att man på många håll tänker att vi behöver bredda rekryteringsbasen och kanske ta in människor som sagt inte har sin främsta lojalitet till rättsväsendet eller polisväsendet, men till klanen, till familjen och till det sammanhang som man kommer ifrån.
Sen tror jag också att det här handlar om att i Sverige är vi vana vid en annan typ av korruption. Den lokala vänskapskorruptionen. Lite som vi har sett med Anna Kinberg Batra i Stockholm, att man anställer sina polare. Vi är inte vana vid den här mer maffialika korruptionen som handlar om infiltration av de viktigaste myndigheterna.
Fast det är ju samma klanmentalitet.
Är det samma klanmentalitet i Moderaterna som det är bland...
Nej, men det är väl utslag av klanmentalitet på ett annat sätt. Men det vi inte ser i det här fallet med den här infiltrationen av myndigheterna är då den fantasilöshet som vi alla har varit inne på. Och man kanske skulle agera ungefär som cybersäkerhetsföretag gör. De anställer crackers och hackers för att hjälpa dem med att se hur ser så att säga svagheterna ut i våra system. Det vill säga, man kanske skulle gå vidare med en slags taskforce av människor som faktiskt har hög fantasi och stor förmåga. Du pratade om att det var en strategi. Jag tror att det är mer... Jag tror att det handlar mer om ett slags... Ungefär som Jeff Goldblum-rollfiguren i Jurassic Park. Life will find a way. Det vill säga, om det finns möjlighet att utnyttja systemen, om det finns möjlighet att infiltrera dem, så kommer några att göra det. Och då måste man så att säga utgå från att det är inte någon, det finns inte något centrum där, liksom ett klancentrum som planerar det här, utan man tänker, så här kan vi göra. Och det är som Nomi säger också, att det här är mentaliteter som vi inte riktigt förstår och är vana vid. Alltså, vi hade en sån här diskussion i samband med den stora syriska invandringen, då man sa ungefär som att, vad finns det risk för att vi får infiltration? Jag menar, liksom, Turkiet till exempel med 7-8 miljoner syrier, de är totalt infiltrerade av både IS-syrier som har solidaritet till IS, som har solidaritet till Assad-regimen och så vidare. Då sa man i Sverige att så kunde man inte tänka, för det här var ju människor i nöd. Och det är ungefär den inställningen som vi genomgående har haft i de här frågorna. Alltså på sig själv känner man andra. Det är ett av de sämsta svenska uttrycken. På något sätt. Så att man tror att alla är väl som jag. Så är det ju inte.
Och så förväntas man ju också från majoritetssamhället tänka på ett visst sätt om sin nästa. Om liksom att de som betraktas som utanför och minoriteter. Att ja, men vi i majoritets-Sverige behöver omhärda dem, omhulda dem.
Att om man har tuffare kontroller så tror jag också det kommer, ärligt talat, också minska rasismen. Att det inte finns den här, vad ska man säga, att det kommer inte finnas förutfattade meningar på samma sätt. Att du är inkvoterad här för att du talar ett visst språk, har en viss bakgrund. Utan att alla kommer, liksom, borde utsättas för lika hårda kontroller.
Vi låter det där bli slutord, och jag tolkar min panel som att vi behöver bli bättre på att förstå andra kulturer. Så i nästa ämne åker vi till andra sidan jordklotet. I spåren av Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober och Israels svar på densamma har våldsamma protester flammat upp på amerikanska universitet. Antisemitiska slagord och krav på Israels utplånande varvas med rop om eldupphör i Gaza. Samtidigt vittnar även judiska studenter och lärare att de hotas och trakasseras av demonstranterna. Nomi, vad tänker du när du ser bilderna från de amerikanska universiteten när det här pågår?
Jag tänker att det finns en arrogans hos många vänsteraktivister. Oavsett om det är miljöaktivister eller palestinademonstranter, att våran sak är för viktig för demokrati. De demokratiska sätten att göra sig hörd på, det räcker inte. För att det här är nödläge. Det här är det viktigaste som finns just nu. Vilket innebär att man tillgriper medel som är helt oacceptabla. Och allt får användas för att uppnå det här större målet. Och jag tycker att det är oerhört stötande. Också som judinna så hade jag nog varit väldigt rädd om jag hade befunnit mig där. Det finns ett judiskt universitet precis runt hörnet från Columbia. Jag tror att alltså den här typen av deras aktivism skapar ju säkerhetsrisker för andra studenter. Det är fullkomligt oacceptabelt.
Thomas?
Jag tänker så här, att nu är ju 30-talet här. I alla som varnade för att 30-talet var på väg när Sverigedemokraterna kom in och så vidare. Och då 30-talet är här i just det med antidemokratiska metoder och en stor portion antisemitism. Och den antisemitismen yttrar sig då ibland i direkt judefientlighet och ibland då som så kallad antisionism. I grunden handlar ju antisionism om att förneka av alla folk, just det judiska folkets rätt till, så att säga, självbestämmande. Så det är också antisemitism i det perspektivet. Det intressanta med de här protesterna är ju att de har liknats vid Vietnam-demonstrationerna, medborgarrättsrörelserna, vilket ju är givetvis nonsens, därför att de rörelserna, de riktade sig mot, så att säga, i det Vietnamfallet, amerikansk krigföring i medborgarrättsrörelsen mot amerikansk rasdiskriminering. Nu är tanken på något sätt, och vilket är då den befängda tanken, är att genom att demonstrera och kräva att deras universitet inte ska investera i fonder som har israeliska företag i sig, så ska det påverka situationen i Gaza inom 6 veckor eller 8 veckor framöver här, eller kanske närmaste dagarna. Och på den fiktionen om att man gör någonting har man då som spunnit en slags aktivism som givetvis handlar rätt mycket om att 19-20-åringar kan inte påverka världen särskilt mycket, oaktat vilket. Men man får en slags rättfärdighetskänsla. Och nu kanaliseras den här rättfärdighetskänslan, vilket de själva inte förstår. För de är både arroganta och okunniga. Den kanaliseras genom antidemokratiska metoder i en förutsättningslös, alltså i en kamp som inte har några förutsättningar att nå framgång i den betydelsen som de vill se det. Och givetvis då med judefientlighet, och vilket är rätt oerhört. Det betyder också då att de här universiteten som har låtit detta ske under förevändningen att det handlar om yttrandefrihet uppenbarligen så inte riktigt förstår vad det är de har släppt loss.
38 000 döda i Gaza påstår Hamas hälsoministerie. Är det märkligt att de här studenterna är upprörda?
Vi pratade ju tidigare om gängens fantasifullhet och liksom planer och tankar och sånt, hur man når sina mål. I det här fallet så är det ju liksom ett tecken på aktivisternas fantasibrist. Att tänka att ja, men vi stöttar, våra demonstrationer är till stöd för palestinierna och för Gazaborna. Det, och mot Israels krigsstrategi. Givetvis, det kan vara en rimlig hållning. Men i det här fallet har det ju gått överstyr med pro-Hamas stöd, med antisemitiska, antijudiska slagord och riktade mycket till liksom, studenter av judisk börd på de här universiteten. Och jag ser framför mig att det här kommer sprida sig inte bara från, alltså att de inte kommer begränsas på universiteten, utan liksom BLM-protesterna och demonstrationerna för ett par år sedan spridas ut på gatorna. Och det som var tydligt med att det här pågick det ju direkt efter 7 oktober-attacken är inte som en respons på Israels motoffensiv, utan som en reaktion, en jublande hyllning av Hamas attack. Och det gör ju det ännu mer beklämmande att det här har ju pågått nu under judiska påskhögtiden om Pesach. Att det har gjort en situation som är väldigt otrygg för judiska studenter. Man pratar ju väldigt mycket på de här universiteten som är på många sätt marinerade i intersektionellt tankegods. Att man ska upprätta trygga rum och liksom motarbeta mikroaggressioner. Men i det här fallet så har man ju inte alls upprättat ett trygga rum för judiska studenter och alla studenter överhuvudtaget på de här universiteten som försöker göra, liksom, göra klart sina studier och men sen hamna i den här situationen med de här demonstrationerna. Bara en liten bisats här att på andra sidan, det är väldigt mycket som händer i New York nu. Hittills har det pågått just domstolsprocesserna mot Donald Trump, vilket såklart vore en fördel för Joe Biden. Men nu har han ju huvudvärken av att hantera de här studentdemonstrationerna där många utgör hans väljarbas, eller många av dem är förstagångsväljare. Så det här blir ju väldigt intressant att se hur det kommer påverka amerikanska valet.
Jag tror att i en amerikansk kontext har man lite svårt att förstå att all rasism handlar inte om hudfärg. Mm. Och det är därför som det är alldeles för många progressiva, så kallade vita amerikaner, som inte ser att rasism mot judar är liksom, det är inte en okej rasism för att judar är vita. Och det är det här som blir problemet när man liksom ser rasism och utsatthet i det här väldigt svartvita färgfiltret.
Varför blandar man ens in vanliga judar i det här när man kritiserar Israel?
För att judar symboliserar liksom någon form av, eller många tycker väl att judar symboliserar någon form av kolonialmakt mot det är liksom här David och Goliat-historien.
Det är väl två aspekter. Det ena är det som Nomi är inne på. Det vill säga det finns en antikolonial diskurs om att den judiska statens upprättande i protektorat eller mandatet Palestina var ett kolonialt projekt. Alltså, oaktat om så att säga, det var av sionistiska skäl eller av pietetsskäl som folk så att säga, bosatte sig där, och att det skedde då givetvis då med våld och expropriering och så vidare, vilket ju i sig är en historieförfalskning om hur det gick till. Den andra delen är ju då som hände nu med Colombia till exempel, där man vet att man har så att säga, stött ut judiska studenter, hotat dem och så vidare, och då svarar de så här: nej, vi frågar dem om de är sionister. Om de är judar så frågar de om de är sionister. Är de sionister får de inte komma in, men är de inte sionister? Och det här påminner lite grann om alltså de muslimska ländernas sätt att se på bokens folk och dimmis. Det vill säga så här, du får vara kristen och jude. Du får vara kristen, men du får inte säga att Jesus var Guds son. För då, alltså, du får vara kristen på våra villkor. Så det är samma sak här, alltså, apropå rasismen. Du får vara jude på våra villkor, och en bra jude är inte sionist. Så du får inte vara sionist och jude. Och detta är då Och då ser man inte den här, apropå alltså den här intertextualiteten, att tolkningsföreträdet om vem jag är, den gäller så länge som du säger att du är som jag vill ha dig. Men i samma ögonblick som du har ett tolkningsföreträde om du är, det vill säga jag är jude och sionist, då får du inte vara det. Vilket ju givetvis är att hela den här postmodernistiska idén om att allting är narrativ bara faller till att jag bestämmer, jag har makten. Och det här ska då föreställa en maktkritisk diskurs, som de kallar det. Det är ganska paradoxalt, tycker jag.
Och så i det här perspektivet så betraktas ju judar i form av sin judiske som en sorts överordnad grupp eller relation till de stackars palestinierna och även Hamas i det här fallet som blir frihetskämpar mot en kolonialmakt. Jag kan ju bara gå till min egen situation. Som kristen så vet jag ju att många nigerianska kristna förföljs och förtrycks och utsätts för massmord av islamistiska grupper. Men det talas ju väldigt lite om i västvärlden, för att man ser kristna som kolonialherrar synonymt med västvärlden, medan muslimer, oavsett vilken grupp de befinner sig i, är offer. På samma sätt, även om det liksom inte är en likartad problem här, att här är det tyst om förföljda kristna, här jublar man när det dödas judar i västvärlden på grund av sin judiskhet.
Uppenbarligen mycket som behöver nyanseras i fråga om rasism. Det löser vi en annan gång. Nu går vi vidare till dagens slutämne. Även om det känns långt borta så närmar sig EU-valet med stormsteg. Och för de små partierna så är det mycket som hänger på detta. Enligt opinionsföretaget Indikator hamnar KD under spärren i den senaste mätningen. Medan L och C balanserar på gränsen och MP går framåt. Jakob, vilka partier tror du vinner och vilka försvinner när EU-röken har lagt sig?
Ja, det får man ju först se om när EU-valet sker. För det här är ju en väldigt speciell tid. EU-valet är ett speciellt val. När det gäller just Kristdemokraterna så har man ju haft en väldigt, väldigt mycket bråk under den senaste tiden när det gäller just deras första namn. Under ett års tid har man bytt 2-3 gånger. Man har nominerat David Lega som är av en viss profil. Sen blev det Sara Skyttedal som är av en annan profil. Sen på grund av skandaler och bråk och många av oss, de flesta har inte hela bilden av vad som har pågått. Så har vi nu plötsligt Alice Teodorescu Måwe som blev rekryterad utifrån. Och det vittnar ju lite grann om att man är ett parti som har placerat många av sina huvudnamn i riksdagen eller bland ministrar, och man ogärna ställer upp och riskerar den platsen. Och det, från Alice Teodorescu Måwes perspektiv så har man ju inte riktigt haft den tiden att profilera sig kanske för EU-valet. Och det är ju uppenbart att EU-valet är ett ganska så märkligt val. Det är inte riktigt de frågorna som avgörs i riksdagsvalet här hemma. Det är ganska så uppenbart att Miljöpartiet gör ganska så bra ifrån sig när det gäller stöd för EU-valet, för att man identifierar miljö och klimat med just en fråga som EU kan hantera. Sen tycker jag att det blir ganska så märkt när man hör många av de här EU-parlamentarikerna tala om ödesvalet. Det har varit många val under de senaste åren som har varit ödesval. Allt ifrån riksdagsval till kommunval till nu EU-valet som har varit det flera gånger. Istället för att prata om sakpolitik, vad EU handlar om. Det är en hemläxa för våra partier att presentera. Vad är det ni vill göra inför EU? Nu häromdagen så talar ju Magdalena Andersson om man skulle demokratisäkra EU. Men det är inte en fråga för EU-valet. Det är inte en fråga för Helene Fritzon, deras parlamentariker, att hantera. Utan det är ju snarare så att man vill höra vad partierna vill göra och vara ärliga och öppna om vad EU kan göra.
Får jag invända i en sakfråga? Alltså, Miljöpartiet ligger lägre i opinionssiffrorna än sitt resultat i EU-valet 2019. Då fick det 11,5% och nu ligger det runt 8-8,5. Det ligger högre än sina siffror i riksdagsvalet. Men då ska man tänka sig, som Jakob sa, att EU-valet börjar få en egen dynamik som är delvis skild från riksdagsvalet. Och jag tror att till exempel att Miljöpartiet fortfarande att de ligger högre i EU-valsiffror än vad de presterar i riksvalet är just att jag tror att Miljöpartiets väljare är bättre, mer medvetna om, än till och med Miljöpartiets egen ledning om att klimatfrågorna är en sak som ska lösas alltså länder emellan. Och vi har ju sett alltså att klimatfrågorna och miljöfrågor överlag samt säkerhetsfrågor är de två viktigaste frågorna som just nu så att säga, i de här opinionsundersökningarna som gjorts i Europa generellt och sannolikt också i den svenska väljarkåren ligger ganska högt upp. Då är det rätt naturligt också att partier som är dels etablerade, alltså Socialdemokraterna som är statsbärande, Moderaterna, Sverigedemokraterna som ju kan så att säga infoga sina säkerhetsfållan samt då de konservativa krafterna. Och då miljöfrågorna ligger högt. Och om Kristdemokraterna specifikt kan man ju säga så här, och också det gäller även då de två liberala småpartierna, Centern och Liberalerna då, att deras frågor, Liberalernas frågor ligger inte särskilt högt. Konservativa frågor ligger ganska högt upp och jag tror att det är en del av Sverigedemokraternas framgångar. Och här kan man säga att Kristdemokraterna har ju missat den konservativa förändringen i det svenska samhället. De gjorde det egentligen redan valet 2014, då cirka 250 000 väljare bland Moderaterna som definieras som konservativa gick förbi KD-hållplatsen och klev på SD-bussen. Och sen har de haft andra problem än så att säga bara nomineringsproblem. Alltså, Charlie Weimers, ungdomsförbundsordföranden, är ju numera sverigedemokrat, tidigare KD. Den andra ungdomsförbundsordföranden efter Charlie Weimers, Skyttedal, har brutit sig ur. Så att jag tror, och den kandidat som de har nu på topplats, Alice Todorescu-Move, hon har en mer liberal-konservativ profil och kanske ligger till och med så att säga, lite utanför KD i vissa klassiskt kristna konservativa frågor. Så jag tror att de kommer att ha tufft.
Mm. Jag tror också det. Och deras valslogan, frihet och gränser, är jag inte så imponerad av. Det låter som någonting från ett Timbro-seminarium för tonåringar, tycker jag. Och jag tror att det är ganska få som ärligt talat vet vad det ens betyder i praktiken. Förra valet gick ju oerhört bra för dem, 2019. När de hade ett väldigt tydligt budskap. Make EU lagom igen med de här blåa kepsarna i Donald Trump-stuk. Och man kan säga vad man vill om den kampanjen, men den var ju väldigt tydlig. Folk förstod vad det var de ville. Nu tror jag inte folk förstår vad det är KD vill. Och dessutom tror inte jag att man kan förlita sig. Det som är speciellt med EU-valet är ju att man behöver inte ta hänsyn till regeringsbildning. Du behöver inte tänka på om jag inte röstar på de här kommer det innebära att det inte blir en borgerlig regering och så vidare. Och det är det jag tror också vi kan se med att en del som i vanliga fall kanske hade röstat på Socialdemokraterna nu går till Miljöpartiet för de vill visa att miljöfrågan är viktig. Och en del moderater som kanske hade röstat KD väljer att rösta på Thomas Tobé, exempelvis.
Men den här fyra, broder 4%, exakt, om man får kalla det i KD.
Det kan man inte förlita sig på i det här fallet.
Sen finns det också en missnöjdhet i Moderaterna. Det finns signaler som pekar på, just på grund av valet kring könstillhörighetslagstiftningen, att en del kanske vill hämnas genom att rösta för Kristdemokraterna i Europavalet. Det finns de signalerna, men jag vet inte hur stort det innebär.
Frågan är om de kommer att kunna exploatera det, därför att som någon var inne på delvis att förra kampanjen, alltså Sara Skyttedal, jag tror inte folklistan kommer att gå så bra av andra skäl, men Sara Skyttedal är ju en kampanjpolitiker av nåde. Hon har alltid haft en förmåga, alltså med decemberöverenskommelsen och migrationsfrågorna när hon gick mot sin egen partiledning, så hon har alltid haft en förmåga så att säga att göra väldigt bra ifrån sig rent politisk kampanjmässigt, inte nödvändigtvis bra politik, men slogan. Alice Todorescu har ju en mer intellektuell och mer, så att säga, vad ska man kalla en resonerande framtoning, och det kanske inte riktigt är KD behöver just nu.
Nej, sen tror jag att man ska tänka på med Skyttedal att hon har inte alltid lyckats omsätta sin fabless för att synas i medier i röster. Nej. Jag vet att förra EU-valet, det gick, alltså hon fick inte lika många personkryss som man skulle kunna tro. Lars Adaktusson, valet innan, gick det betydligt bättre för när det gäller personkryss.
Och det är för att många gillar honom.
Absolut. Eller, ja. Så jag tror att det man måste tänka på är att liksom synas i medier och att sen få röster på valdagen är två helt olika saker. Och det för oss till folklistan. Att deras folkorpsspektakel syns i medierna säger ingenting om hur det kommer gå då. Och jag tror att det kommer gå uselt. Och jag tror att Jan Emanuel kommer nog ha förlorat väldigt mycket pengar. Och Sara Skyttedal väldigt mycket tid.
Det är också min tro. Och jag tror också en annan sak som vi ska vara, inte ropa så att säga hej igen. Därför att det är fortfarande under drygt mer än en månad kvar. Och det som kommer att hända i slutskedet är att alla partier som ställer upp kommer att få, de är etablerade, kommer att få ungefär lika mycket exponering, vilket betyder, alltså, eller gradvis likartad exponering, vilket betyder att de små partierna alltid får proportionellt högre exponering än vad deras, så att säga, andel av väljarkåren skulle motivera. Och det brukar, så att säga, dra upp deras röster mot slutet. Så det är mycket möjligt då att Teodorescu och Move kan få de här extra, vad blir det, ungefär 70-80 000 röster som behövs för att klara sitt
mandat. Sen är ju KD ett väldigt starkt gräsrotsparti. Men väldigt bra att mobilisera gräsrötter och sina väljare jämfört med många andra.
Och får dem till vallistan. Ja, får valurnorna.
Frågan är hur stort engagemanget blir för någon som frågade Moderaterna om hon kunde stå på deras EU-lista, vad jag förstår, väldigt kort innan hon sen hamnade på KDs.
Det är en månad kvar till valet. Spänningen är olidlig. Stort tack för att ni kom hit. Och tack för att ni har tittat.
Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.